Välkomna till e-mobility-podden, podden där den gemensamma nämnaren är elektromobilitet. Och jag heter Per Dahlberg, jag är mobil även utan elektricitet, tror jag. Vi sänder från elbilsmässan e-car Expo på Svenska mässan i Göteborg. Nu ska vi prata med Petter Järv, han är Senior Account Executive Nordic Automotive på Heer Technologies. Man får hämta andan när man har sagt din titel där. Hur fick du så många titlar, Petter?
Jag vet inte, men jag brukar inte säga mina titlar så där mycket.
Det är bara när du är med i podd som du...
Ja, då är det viktigt.
Vad arbetar Heer med?
Vi jobbar med att kartlägga världen. Mm. Och det har vi hållit på med i över 30 år. Mm. Så vi har en karta som används i navigation i de flesta bilmärken i världen. Och vi har kartor för mobiltelefoner och andra tjänster. Vi har kartor för den tunga fordonsindustrin, för industrin generellt. Mm. Och nu då så jobbar vi väldigt mycket med kartor för självkörande fordon. Och då är det alltså en karta som en maskin, en bil, ska läsa.
Kartor som tidigare så vecklar man upp och så hade man ett helvete med att försöka veckla upp dem igen. Ja. Ni ska få bilen att läsa era kartor, vare sig utan att behöva veckla ihop eller ner, och det ska gå säkert.
Det ska gå säkert och det ska gå snabbt och det ska uppdateras hela tiden. Mm. Och det går till så att även bilarna hjälper till att samla in information med vad de ser. Alltså de här självkörande bilarna, de hjälper till och bygger den här kartbilden. Mm. Sen är ju kartmaterialet gjort för att en maskin ska kunna läsa det. Så att till exempel så får man då antalet filer, exakt hur breda filerna är, hur filmarkeringarna ser ut, var det är uppförsbacke, nedförsbacke, vilken lutning det är på det, om vägen lutar lite grann i en kurva, om den är doserad fel, så ger vi kanske en varningsflagga för det. Så att det är verkligen de här, vi kallar det de attributen som en maskin behöver för att kunna köra. Och det ser annorlunda ut, de behöver inte färger och så vidare.
Nej, och de bilarna i det här fallet får räkna utav informationen.
Ja.
Och sen är de som ungefär som en bilist som sitter, nu svänger jag höger, nu går lite uppåt, nu gasar jag. Och meddelar då tillbaka till centralen hur det ser ut på något sätt.
Ja, när det gäller meddelandet så behöver väl inte det ske i realtid, utan det kommer finnas tillräckligt med kartmaterial i bilen för att den ska klara sig själv. Mm. Men för att hela systemet ska fungera, hela systemet ska bli uppdaterat från dag till dag, från månad till månad, då behöver vi hela tiden återkoppla information från vägarna så att vi håller den här kartan uppdaterad. Men bilen i sig har materialet ombord och med hjälp då av det här materialet och sina sensorer och en massa regelverk så kan den ta sig fram själv.
Men jag tänker att om man då jobbar på exempelvis Heer Technologies och ska då ta fram ett system som ska implementeras i många, det krävs väl att man samarbetar med många olika biltillverkare?
Ja, det gör det ju. Så att det krävs att man samarbetar med alla, tror jag, för att det ska bli riktigt bra. Alltså vi måste verkligen samverka i industrin. För närvarande så jobbar vi framförallt med våra kunder, men vi har varit igång väldigt länge så att vi har de flesta biltillverkarna som kunder idag och därmed har vi en stor samarbetsgrupp. Men sen måste vi också samarbeta med myndigheter, alltså Trafikverket i Sverige, Trafikkontoret. Tittar vi på elektrifieringen då, så måste vi såklart samarbeta med de bolagen som är starka där så att vi vet var vi kan... Var den självkörande bilen måste ju veta hur den ska åka och hämta sin energi. Så var den kan ladda, var den kan ladda.
Nu behöver jag tanka snart och kanske jag ska köra dit. Ja. Men du, det är en ny värld det här. Precis som när tågen kom i Storbritannien för väldigt länge sedan så sägs det att man var rädd att folk skulle bli tokiga för det gick så fort, i kanske 30 km i timmen. Och sen kom bilen ännu värre. Ja. Den fick inte gå fortare än kanske 6 km i timmen så skulle någon gå med en röd flagga. Det är väl inte så konstigt att vi är skeptiska eller försiktiga med ny teknologi och nu ska vi då ha bilar som kör själva. Hur säkra är vi där ute egentligen?
Ja, säkerheten är ju en jättestor fråga. Ansvarsfrågan och säkerhetsfrågan är otroligt viktig. Men alltså, trafik är farligt och det kommer ske olyckor tyvärr även med självkörande fordon. Och det kommer ske mycket olyckor mellan självkörande fordon och så att säga, fordon som vi kör själva för att vi har svårt att läsa varandra. Så att det är komplex, men samtidigt så är det ju som så att ett självkörande fordon kan vi programmera till att göra rätt. Så att det fordonet kommer ju aldrig köra bakfullt eller trött eller med alkohol i kroppen. Va? Kommer inte köra för fort om vi inte vill att det ska köra för fort. Så att det är ju ändå någonstans ganska bra spelplan. Sen så är ju då sensorerna, de blir heller aldrig trötta. Och med sensorer menar jag då kameror, laserradar, alltså mäta in avstånd, vanlig radar. Så man har otroligt många sensorer i de här moderna bilarna. Så
bilens ögon och öron.
De ser allt, eller ska se allt.
Men jag tänker när vi läser om självkörande bilar som har varit med i olyckor. Är detta signifikant för hur det ser ut? Är det vanligt med olyckorna? Nej. Eller är det bara så att vi hör om det när det har gått fel?
Ja, vi hör när det går fel. Så att jag skulle nog våga påstå att självkörande bilar kör bättre än människor. Och när det här systemet är helt implementerat så kommer det vara färre olyckor per kilometer. Problematiken är väl att också ofta med ansvaret då. Vem är det som ska ta ansvar för det här? Är det försäkringsbolagen eller biltillverkarna? Är det ägaren av bilen? Är det den som utvecklade mjukvaran? Det var det den som visade ut bilen, sålde biljetten till bilen som ju du då hoppade ombord på?
Har vi något juridiskt prejudikat här eller? Vem är ansvarig egentligen?
Det här är en väldigt komplicerad fråga eftersom det här är en global verksamhet. Så att vi måste ju lösa det här mer eller mindre globalt. Men det är ju respektive land såklart, alltså respektive lands trafikförordning motsvarande som styr.
Försäkringsbolagen, de gillar att vi betalar deras premier. Ibland kan de muttra lite när vi vill få tillbaka premierna efter en olycka. Vad säger de om självkörande bilar?
Om jag hade jobbat på försäkringsbolag så hade jag tyckt att det var oerhört spännande. Sett att det fanns väldigt fina möjligheter. Alltså dels övervakar vi de här fordonen mer nu. Det kommer delas väldigt mycket data från de här fordonen. Du läser om flygets svarta boxar och så. Vi får ju de här systemen i bilarna i någon form. Så att det kommer bli väldigt mycket lättare att förstå vem som gjorde fel. Vi kan också då styra så att man inte kör för fort. Vi kan kontrollera om man körde för fort. Och sen kan ju försäkringsbolagen göra ganska fräcka lösningar. De kan ju sälja en försäkring där någon som bara haft sitt körkort ett år inte får köra på lördagskvällar. Och det går inte att starta bilen på lördagskvällar. Alltså allt detta handlar ju inte om elektricitet kanske eller självkörande bilar, men de här uppkopplade fordonen så kan vi göra väldigt mycket med det. Mm. Så att jag är oerhört spännande att jobba på ett försäkringsbolag idag.
Det där med att nyblivna förare inte får köra lördagskvällen, då kommer det bli helt lugnt på gatorna hela Dalsland, tror jag.
Ja. Kan vara så. Nej, det finns faktiskt i vissa länder redan. Ja.
Hur ser kostnaderna ut för mig som, gud vad jag är sugen på att köpa en förarlös bil. Vad är det för kostnader jag ska tänka på?
Jag tror att tanken är att du inte ska köpa den, utan tanken är att du ska nyttja den när du behöver den. För att idag så är det väl som så att din bil står antagligen ungefär 95-96% av tiden. Nu vill vi då att de här bilarna ska komma och hämta upp dig när du behöver resa någonstans. Och då är det väl ganska sannolikt att du betalar som vi har valt oss med Spotify och Netflix och mobilabonnemang och så vidare. Så att vi har kanske en månadskostnad eller så betalar vi per kilometer. Sen är inte detta självklart, för att om man tittar på kollektivtrafik idag så skulle den ju utan vidare kunna vara så att jag cyklar en bit, jag åker två hållplatser så jag betalar ett par kronor och sen går jag en bit och så åker jag en hållplats igen och betalar en krona. Men så är det ju inte. Betalningslösningarna ser ju inte så ut idag, även om de skulle kunna göra det.
Mycket att tänka på där. Det blir nästan som en taxi. Bilen kommer att hämta mig, släppa mig någonstans. Sen ska den köra själv tillbaka till laddstationen eller vad det är någonstans.
Nej, sen ska den nog bara plocka upp nästa person. Va? Mm. Och om den inte har någon körning så ska den såklart passa på att ladda upp.
Då krävs det att vi har laddstationerna på rätt ställe.
Ja, det krävs att vi får ett smart system här och att kanske också fordon kan ladda till varandra då. Mm. Så det är otroligt komplex och jättespännande, och det kommer ske och det kommer funka, men jättemycket att tänka på och jättesvårt att veta vilket företag som ligger mest rätt i vilken tid, för det är mycket det handlar om.
Om man gillar science fiction är ju det här otroligt coolt, men hur mycket science fiction är och hur nära ligger vi i detta i tiden skulle du säga?
Vi ligger jättenära. Om vi tittar på det du och jag pratade om precis med den här bilen som plockar upp dig var du än är i alla situationer och alla väderlekar, då är det ganska långt kvar, många år kvar. Mm. Men om vi pratar om att du kan ta en buss som först och främst går mellan två hållplatser, så har vi faktiskt det redan på prov i Sverige idag. Om du vill då, det är ganska lätt att utvidga den till att två hållplatser, tre hållplatser, fyra hållplatser. Mm. Och så håller den sig i det systemet där vi kan liksom trimma in den, och sen blir det fler och fler linjer. Och då får vi en ökad automatisering kontinuerligt. Och det här pågår nu, och det kommer vi se 2019. Alltså så att du kan använda systemet, för det finns utomlands, det finns i andra länder redan idag.
Vi bor redan nu i framtiden helt enkelt.
Det tycker jag.
Du, men är det då, skulle du säga, alltså, man kan tänka sig att samhället har en bit vägen då tills vi liksom helt mogna för det självkörande. Är då självkörande bilar lösningen för alla våra trafikproblem?
Nej, det är det ju inte. Och nu ler jag här i studion, för att det är många här nu i våran industri som tror att det kommer bli mycket värre innan det blir bättre. Och det beror ju på sådana här saker. Om vi tittar på den här, det står en Volvo här alldeles intill. En oerhört bekväm Volvo som man kan ligga och sova i och resa med. Och det är klart att när vi har den typen av fordon så kommer vi vilja resa mer. För nu kan vi ju sova och jobba och ha det trevligt medan vi reser. Och vi har vår lilla privata sfär. Så att sannolikt så kommer vi vilja resa mer. Och då blir det då mer trafik. Samtidigt så kommer ju människor med synskador eller människor som av andra anledningar inte har möjlighet eller råd att ha bil. De kommer ju då kunna ha bil och åka själva. Så att det blir värre innan det blir bättre. Så är det.
Det låter som lyxklass hela vägen upp till svärmor och svärfar i Umeå.
Ja.
Så, om man då har råd, ja. För det är kanske en bit på väg dit, både att få lönsamhet i de självkörande fordonen och framförallt oss som privatpersoner att köra dem.
Ja, och tittar vi på vägen fram till de här helt självkörande systemen, så brukar jag vilja se det som två helt olika spår, där det ena spåret, det handlar om automatiseringen i samhället generellt. Den hela tiden ökar. Den blir hela tiden. Alltså, vi har ju vant oss här med servostyrning och automatiska bromsar och vi har såna här farthållare, och den blir smartare och smartare, så blir den en autopilot. Så att vi har den delen att allting blir mer och mer automatiserat. Det betalas ju många gånger av de som köper det senaste, så early adapters. Så det är ofta där det finansieras, och sen blir det standard och så blir det billigare. Den andra delen, det andra spåret som jag försöker se, då är det den här bussen vi pratar om, som är helt självkörande i sitt lilla begränsade område. Mm. Det kan ju också då vara en lastbil i ett gruvområde eller en passagerartransport på en flygplats, som då alltså ett väldigt begränsat geografiskt system. Och båda de här systemen ökar ju hela tiden nu. Mm. Men det är egentligen inte förrän de här båda systemen växer ihop och allting är så att säga helt automatiserat som vi börjar se kanske fördelarna. Innan dess så blir det väl väldigt mycket att du som kanske har råd med en fin bil med den absolut senaste autopiloten, du kan koppla av på din längre resa. Men det finns liksom ingen sån bil som bara kan komma och hämta upp någon som är synskadad.
Nej.
Inte från början, utan det kommer ta sig lilla tid.
Incitamentet att grannen har en självkörande elbil som tar mig, och att jag sen vill ha den. Den är ju ganska stark, men som sagt, vi är inte alla som är i den positionen att vi har råd med det grannen har, kanske.
Nej.
Allmänhetens inställning då? Hur känner du av den till de självkörande bilarna?
Ja, det hör man ju mest då som privatperson och folk som kanske tycker det är kul att köta om det här när man vet vad man jobbar med. Det är väldigt högt och lågt. Många som blir chockade när de får höra över hur långt vi redan har kommit. Mm. Många som är väldigt skeptiska, men också väldigt många som på något vis nästan längtar, va? Och oavsett vilket så kommer det hända. Alltså, jag tror inte allmänhetens inställning som sådan, speciellt inte i Sverige, kommer styra, för det här är en global företeelse, så det händer. Så för oss i Göteborg och för oss i Sverige så handlar det ju om att ligga i framkant för att vara med och styra och få vara med när det händer. Händer kommer det göra oavsett.
Vi började prata om att det samlas in massa information. Det skickas till bilen och det kommer tillbaka. Ja. Dataintegritet är ett ord som har blivit viktigare och viktigare allt eftersom det växer runt omkring oss, det här insamlandet av information. Var hamnar informationen om vad jag åker i min självkörande bil? Ja. Vem kontrollerar? Vem är, finns det en storebror som har koll på att nu var Per i Borås?
Ja, alltså systemen i sig vet ju det i någon mån, men man gör väldigt mycket för att anonymisera datan. Så att man ska kunna titta på trender, man ska kunna bygga tjänster runt dig som person. Mm. Men man hanterar informationen anonymt. Det vill säga om din bil kör förbi en vägskylt och verifierar att den vägskylten står där den ska stå och allting är bra. Då är det inte intressant att det var Pers bil som gjorde det. Utan vi får en rapport som vi anonymiserar att på det här klockslaget så var det en rapport om att den här skylten var på rätt plats. Så att, men sen tror jag att vi måste ta jättemycket ansvar. Jag tror alla ska ta ansvar. Jag tror att vi som godkänner i våra appar vad vi vill dela med oss, vi måste ta lite ansvar för vår egen integritet. Företagen måste ta väldigt stort ansvar och det har nog inte alla stora företag gjort alla gånger fram tills nu. Och sen måste politikerna ta ansvar och skapa de här regelverken som skyddar oss medborgare så vi inte behöver vara experter för att behålla vår integritet. Men jag tror vi får hjälpas åt där.
Men mycket att tänka på när det är mycket teknik. Att tänka på. Petter Järv från Here. Kommer jag att ha en självkörande bil eller mina barn som får åka den?
Nej, vi kommer ha det.
Vi kommer att ha det.
Vi kommer att ha det.
Ja, det är gött. Det tar vi hand på.
Tack så bra.
Tack för att du kom till e-mobility-podden. Tack.